Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbana zidna ilman. Vi fortsätter att gå igenom det vi stannade förra veckan, och vi började gå igenom tafsir på de sista verserna från surat al-Furqan, sura 25. Och vi gick igenom de första egenskaperna, och idag ska vi gå igenom resterande egenskaper. Och vi tänkte inshallah ta'ala börja med att lyssna på dessa verser inshallah från Koranen, och sen så går vi in på dess förklaring bi idhnillahi ta'ala.
صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
Vi gick i förra veckan igenom de första verserna. Det vi nämnde att Allah Ta'alas Ibad al-Rahman, den nådrikes betjänare, är de som går ödmjukt på jorden. Och om de tilltalas av dumma människor, ignoranta människor, så besvarar de med milda ord. Och de som ber på natten, och de som ber Allah att de ska skyddas, bli skyddade från elden. Jag nämnde också från deras egenskaper att när de spenderar, så spenderar de måttligt. De slösar inte och de är inte heller snåla. Och sen gick vi in på den sista egenskapen, och därifrån kommer vi fortsätta idag. Och det är då Allah Ta'ala säger: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Och de som inte åkallar en gud vid Allahs sida. De åkallar ingen gudom vid Allahs sida, utan de ber uppriktigt till Allah Azza wa Jal. Det var det sista vi gick igenom förra veckan. Allah säger i denna vers: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. De som inte sätter någonting vid Allahs sida, de tillber inget annat än Allah, och de berövar aldrig en människa livet som Allah har förklarat heligt annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från zina, och den som begår dessa ska straffas på uppståndelsens dag. Hans straff ska fördubblas och han ska förnedrad vara i elden. Så den första egenskapen är här att de dödar inte oskyldiga människor. De som inte gör kyrk, de dödar inte oskyldiga och de gör inte zina. Alla nämner dessa tre och säger att den som gör dessa kommer att gå till elden. Han kommer straffas i nästa liv. Så den första egenskapen idag är att de dödar inte oskyldiga människor. Alla öppnade suran, eller dessa verser, med att nämna vilka goda egenskaper de har. Bekräftar. Men här negerar vilka onda egenskaper de inte har. De är fria från dessa stora och vidriga synder. Kyrk, som är den största av alla. Och sen att döda oskyldiga människor. Och det här är utan tvivel en av de största synderna. Allah Ta'ala säger, vad som kan förstås på svenska: om någon dödar en människa som själv inte dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida fördärv, ska det anses som att han har dödat hela mänskligheten. Genom att man dödar en oskyldig människa, så är det som att man har dödat hela mänskligheten. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Och den som skonar eller räddar en människa, det är som att han har räddat hela mänskligheten. Allah Ta'ala säger om att döda en muslim i surat An-Nisa, vers 93-94: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Men för den som avsiktligt dödar en troende är straffet helvetet, och där ska han vistas för evigt. Allah sätter sin vrede över honom och förbannar honom och förbereder åt honom ett enormt straff. Imam Sa'di nämner att inte på någon synd har Allah nämnt så många straff som i den här ayan. Fyra otroligt hårda straff för den människan som dödar en muslim med flit. Det första är helvetet, och där ska han vistas för evigt. Och det här betyder två saker. Om han håller det vara halal att döda muslimer, då är han kafir. Då kommer han brinna i helvetet i all evighet. Men om han gör det som en synd och vet att han gör fel, så betyder versen att han kommer brinna en otroligt lång tid i helvetet. Han får Allahs vrede. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Nästa straff. وَلَعْنَهُ. Allahs förbannelse. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Och Allah har förberett ett enormt straff åt honom, utöver det vanliga straffet i helvetet. A'udhu billah. Och det här är om man dödar en muslim med flit, muta'ammiden. Och tyvärr så är det någonting vi kan se idag. Och det är också någonting som profeten Muhammad a.s. har berättat om från domedagens tecken. Att det kommer bli mycket dödande innan domedagen. Muslimer dödar varandra. Höjer svärdet mot varandra. Och folk dödas utan anledning. Utan att kanske ens vetas varför de har mördats. Och den som dödar kanske inte ens vet varför han har dödat. Och från de värsta av människor i denna tid är al-Khawarij. De som säger att de är muslimer, men dödar muslimer dag och natt. Som vi kan se i muslimska länder. Man spränger bomber på marknaden. Man spränger bomber i moskén på fredagsbönen. För att man inte tycker om presidenten. Man dödar oskyldiga människor i islams namn. Och så säger man jihad. Det här är inte tillåtet. Och sen när man frågar dem varför dödar ni oskyldiga. Man säger att det var inte meningen. Vi hade som mål att döda någon annan. Och Allah kommer förlåta dem. Ni är som flugor. Man har dödat några insekter. Så allvarligt ser de på saken. Subhanallah. Mycket, mycket allvarligt. Döda en muslim. Det första man kommer att frågas på domedagen. Det första Allah kommer att döma mellan folk på domedagen. Är blod. Det är blod man har spilt. Förbjudet blod. Och profeten alayhi salam, han sa la zawal dunya, att hela dunya ska försvinna, är mindre för Allah än att döda en muslim. Subhanallah. En muslims liv är mer värd för Allah än hela den här jorden och allt som finns på jorden. Och profeten alayhi salam, han sa om alla människor och jinner, eller alla människor, allt på jorden och himlen skulle samlas för att döda en muslim i orätt, så skulle Allah kasta dem alla i helvetet. Mycket, mycket allvarligt. Men profeten alayhi salam, han sa om khawarij, yaqtuluna ahli al-islam wa yada'una ahli al-awthan. De dödar muslimer och låter bli de som dyrkar statyer. Det här kan vi se från första början. Vem var det som dödade Uthman radiyallahu anhu? Det var dessa människor. Det var ingen kafir. Det var en man som sa att han var muslim. Dödade Uthman som är lovad paradiset. Vem var det som dödade Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Abdurrahman ibn Muljim. Samma sak, en man från Khawarij. De stred mot sahaba, krigade mot sahaba. Och tyckte att sahaba var kuffar, att Ali var kafir. Extrema människor. De tyckte att profeten alayhi salam var orättvis. Dhul Khawaisira. Och det finns en föreläsning om dessa på hemsidan. Khawarij, helvetets hundar. Som profeten alayhi salam beskrev dem. Att de är kilab och nar. Sharul khalq. Tahta adim sama. De värsta av människor under himlen. Han sa att de kommer lämna islam så som pilen lämnar sin båge. Dessa människor ska man ta avstånd ifrån. Man ska varna för dem. Och det är från det bästa av jihad att strida mot al-Khawarij. Profeten alayhi salam, han sa Tuba liman qatalu wa qatalu wa qatalu. Paradiset eller stor belöning till de som strider mot dem och de som blir dödade av dem. Så man ska inte vara tyst, utan man ska tala ut mot dessa människor. Al-Qaida och Al-Shabab och alla de som har liknande åsikter, där man ser att det är halal att döda muslimer. Och man dömer folk i massor för att vara hycklare och spioner och jag vet inte vad, och bara döda folk till höger och vänster. Det här är mycket, mycket allvarligt. Det här måste man ta avstånd ifrån. Så att döda en muslim är allvarligt. Vi finner också idag att kuffar dödar folk. Kuffar, icke-muslimer, som kallar sig för civiliserade och kallar muslimska länder för tredje världen. Vem var det som uppfann dessa vapen som idag finns? Massförstörelsevapen. Vem är det som uppfunnit dem? Är det muslimer? Ja? Nej. Vem uppfann atombomben? Var det en muslim? Nej. Alla dessa bomber som finns idag och alla dessa vapen som dödar, kan radera städer genom att trycka på en knapp. Historien har aldrig skådat sådana brutala vapen. Och så säger de, mashallah, vi slåss för mänskligheten. Vi slåss för demokrati, vi slåss för frihet och så vidare. Audubillah. Humanitet. Islam i alla fall är rättvis religion. Man strider mot dem som strider mot oss på slagfältet. Man får inte döda barn och kvinnor. Man får inte ens ta sönder träd, hugga ner träd i onödan och så vidare. Man får inte ens skjuta en duva i onödan. Spanarna. Allah musta'an. Och sen säger Allah, وَلَا يَزْنُونَ. De begår inte heller zina. De begår inte otukt. Otukt leder till att släktträd går förlorade. Heder går förlorad och sjukdomar sprids bland människor. Vad var det för då? Så zina är också en egenskap som de troende inte besitter, som de troende inte gör. Att man har förbjudna sexuella relationer, vare sig man är gift eller ogift. Vare sig man är gift eller ogift, så begår man inte otillåtna sexuella relationer, utan man håller sig till sin maka, make eller maka, och ingen annan. Det är inte tillåtet att begå zina vare sig med en muslimsk kvinna eller icke-muslimsk kvinna. Men att göra det med muslimsk kvinna är värre. På samma sätt som det också är värre att göra det med sin grannes fru. Ibn Mas'ud frågade profeten alayhi salam, vilken av synder är värst? Han sa att du ska sätta ett like vid Allahs sida. Och då så sa Abdullah, det här är sannoliken någonting stort. Och sen frågade jag, vad kommer sen? Han sa att du ska döda din son i fruktan för fattigdom, eller i fruktan för att maten inte ska kunna räcka till honom. Och jag sa, vilken synd kommer sen? Han sa att du begår zina med din grannes fru. Och sen sände Allah ner denna ayah. Att de som inte åkallar någon vid Allahs sida, och de som inte dödar en själ utan anledning, وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, och de begår inte heller zina. Som bekräftar dessa. Och Al-Qurtubi säger att denna vers bevisar att efter kufr finns det ingen synd som är värre än mord och att begå zina. Det är från de värsta av kabair. Shirk, alltså kufr, och sen mord, och sen zina. Och Sa'di, han säger att shirk förstör religionen. Alltså personen förlorar hela religionen om han begår shirk, om han dyrkar något annat än Allah. Med mord förstör man människoliv, och med zina förstör man människors heder. Det smutskastar människor, det smutsar ner släktbanden, det leder till sjukdomar, det leder till skilsmässor och så vidare. Det är mycket, mycket farligt med zina. Och det har nämnts i hadither att om det blir mycket zina kommer Allah att sprida sjukdomar bland folket. Och till det vi kan säga idag, Allah har straffat folk med AIDS och andra könssjukdomar. Subhanallah, i vissa länder där folk gör mycket zina, de har 25% av befolkningen har HIV. 25%. Allah musta'an. Och sen säger Allah om de som begår dessa synder, وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ, att den som begår dessa synder kommer att straffas. يَلْقَ أَثَامَ kan också betyda att han kommer få en dal i helvetet. Som vissa av Salaf sa, أَثَامَ är namnet på en dal i helvetet. يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, och på uppståndelsens dag ska deras straff fördubblas, och förnedrad ska han straffas där i. Är ni förnedrad, vanärad och bortstött. På domedagen ska deras straff fördubblas, och han ska straffas i elden, förnedrad och bortstött och vanärad. Så det som begår dessa synder, kirk, mord och zina, kastas i elden. Yakhlud fihi muhanan, och han ska straffas där i för evigt. Och här säger ulema att utan tvekan, den som begår alla dessa synder kommer brinna i helvetet för all evighet. Den som begår kyrk. Som vi sa förra veckan, kirk, den enda synden som Allah inte förlåter. Om man dör i ett tillstånd av kirk. Och paradiset är haram för de som begår kirk. Samma sak om en person bara begår kirk utan att mörda eller begå zina. Så kommer han också brinna i helvetet i all evighet. Men en person som är muslim, som inte gör kyrk, och mördar någon eller begår zina, kommer han att brinna i helvetet i all evighet? Ja. Kommer han? En muslim som mördar någon och han vet att han gör fel och han begår zina, kommer han brinna i elden i all evighet? Jalla, vad säger ni? Nej. Självklart nej. Varje muslim kommer någon gång, om han går in till elden, att tas ut från elden. Han kommer att förlåtas av Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer straffas i elden, men kommer inshallah någon gång att komma ut från elden. Och de enda som brinner för evigt i elden är kuffar. Alla icke-muslimer kommer att brinna i elden för evigt och kommer aldrig att komma ut därifrån. För de har begått det värsta brottet. Att dyrka någonting annat än Allah eller att förneka Allah och förneka hans profeter. Men sen säger Allah, efter att han har nämnt dessa synder: illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa amila saliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Förutom dem som ångrar sig, tror och gör goda gärningar, Allah kommer att byta ut deras synder mot goda gärningar. Wa kana Allahu ghafuran rahima. För sannolikt så är Allah den mest förlåtande och den mest barmhärtige. Och den som ångrar sig och därefter lever rättfärdigt har vänt tillbaka till Allah i sann och uppriktig ånger. Så här lämnar Allah att de som syndar med någon av dessa synder, men sen uppriktigt ångrar sig till Allah och gör goda gärningar, och han tror, Allah kommer att byta ut hans synder mot goda gärningar. Allah kommer att förlåta honom. Så en egenskap som de troende har är att de alltid vänder sig till Allah och ber om förlåtelse. För det finns ingen av oss förutom att han syndar. Det finns ingen människa som är syndfri efter profeten Muhammad alayhi salatu wasalam. Vi har alla våra brister och tillkortakommanden. Och som profeten alayhi salam, han sa att kulli bani adam, varje människa gör fel, alltså syndar. Men den bästa av dem som gör fel är de som vänder sig till Allah i ånger. Och Allah beskriver också de troende med att de ständigt ber om förlåtelse. Då han säger i surat Ala Imran: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Och de som, om de utför en skamlös handling eller gör orätt mot sig själva, yani de syndar, vad gör de? De minns Allah och ber om förlåtelse. Och vem kan förlåta syndarna? Eller vem kan förlåta synderna utom Allah? Ingen. Så en beskrivning som de troende har är inte att de är syndfria. Och tänk på det här. Läs Koranen och Sunnan. Det står ingenstans att de är syndfria. Utan de faller in i synder. Alla har brister. Men när de är syndare så vänder de sig till Allah i förlåtelse. Snabbt. Profeten alaihissalam brukade be Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Vissa hadith är 70. Vissa säger 100 gånger om dagen. I andra hadithen så sa man kunde räkna när han satt. En sittning, att han bad Allah om förlåtelse mer än 100 gånger. Och han, alayhi salatu wasalam, är förlåten för sina synder. De som har varit och de som kommer. Så vad ska då inte vi göra? Vi ska ju be Allah ännu mer om förlåtelse. Och Allah har beordrat oss att ständigt vända oss tillbaka till honom i förlåtelse. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah säger, troendes, vänd er alla till Allah och be om förlåtelse. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Så kanske ni kommer att gå eller få framgång. Så man ska alltid vända sig till Allah i förlåtelse. Och vi nämnde ju i tidigare lektioner villkoren för att ens förlåtelse ska accepteras. Fyra villkor. Vem kommer ihåg dessa villkor? Tauba, ånger, har fyra villkor. Vilka är de? En nedem, ånger, känna skam för den synden man har gjort. Lämna synden. Ha avsikt att inte göra den igen. Ja. Det här är synden mellan dig och Allah. Och om synden också omfattar någon slags soning, så måste du sona. Och om synden är gjord mot en människa genom att du har tagit någonting som tillhör en människa orätt, då måste du också ge tillbaka denna sak eller sona för det du har gjort. Och vi nämnde också att tauba ska begås, eller tauba ska göras i dess tid, innan det att själen lämnar kroppen och innan det att solen går upp från väst. Allah säger om dessa människor som ber honom om förlåtelse att han kommer att byta ut deras onda eller deras synder mot goda, mot belöningar. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Allah kommer byta ut deras sayyiat mot hasanat. Ulema säger det här betyder två saker. Den första förklaringen som vissa av sahaba hade var att den som vänder sig, syndar och sen vänder sig till Allah uppriktigt i tauba, Allah kommer att ge honom tawfiq, framgång, så att han ändrar på sitt liv. Istället för att göra kirk, så byter Allah ut hans tillstånd mot tawhid. Istället för att dricka alkohol, så dricker han och äter det som är halal. Han lämnar det som är haram, och Allah byter ut hans livsstil mot en tillåten livsstil. Alltså hans synder och hans dåliga beteende byts ut mot ett gott och ett rent beteende. Det här är en tafsir. En annan tafsir är att den som uppriktigt ber Allah om förlåtelse, att Allah ordagrant kommer att byta ut varenda sayyiat mot en hasanat. Varenda synd kommer att bytas ut mot en god gärning på domedagen. Och Allahu alam. Och sen säger Allah i nästa vers: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. De som inte bevittnar falskt, eller de som inte vittnar om falskhet. Och ordet zur på arabiska, Qurtubi säger att det betyder kullu batil, zuwir och zukrif. Allting ont som har skönmålats. Zur är det som är dåligt och det som är fel som skönmålats. Och det värst av allt är kyrk. Det värsta som finns. Och det skönmålats. Det har skönmålats som någonting vackert och någonting fint. Eller hur? Och även här finns det många förklaringar från Salaf. Vad som menas med zur. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ zur. Det kan betyda att de vittnar inte falskt. Alltså inför en domstol. Går de inte och ljuger och ger ett falskt vittnesmål. Mujahid och andra av salaf, de sa وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَعْيَاد الْمُشْرِكِينَ. Versen betyder de som inte bevittnar av gudadyrkarnas högtider, icke-muslimers högtider. Och det här är jätteviktigt. Det här är ett bevis på att man inte får fira jul, nyårsafton, påsk, lucia och vad det nu heter. Alla icke-islamiska högtider är haram. Inte tillåtna. En annan man lärd från Salaf, han sa, det var Muhammad ibn al-Hanafiyya. Han sa, la yashhaduna lahu wal ghina. De bevittnar inte lahu, alltså förbjudna lekar eller musik. De lyssnar inte på musik. Och det här är ett av de många bevisen som finns på att musik är haram i islam. Musikinstrument är inte tillåtet i islam. Och det finns många andra bevis på detta. Det finns också en föreläsning på hemsidan där vi går igenom alla dessa bevis. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att musik gror hyckleri i hjärtat så som vatten får gräs att gro. En musik förstör människans hjärta. Och wallahi, det vet alla. som Ibn al-Qayyim säger att kärlek till musik och Koranen går inte ihop i en muslims hjärta. Det går inte ihop. Det finns bara plats för en av dem. Eller hur? Koranen är Allahs tal. Musik är shaitans Koran, som de säger. Det är shaitans tal. Det är shaitans kall, som han använder för att kalla folk bort från islam. Bort från att minnas Allah. Och musik är bland det värsta som finns. Alltså som förstör människor. Som förstör ungdomar. Och det är en livsstil. Och det vet alla. Eller hur? De som är inne i hiphop. Det är en hel livsstil som följer med. Eller hur? De anammar hela det här konceptet. Att man ska vara en gangster. Eller hur? Reggae är samma sak. Det är en livsstil. Det är en religion. Att dyrka Haile Selassie. Det är kyrk. Hårdrock. Satanism. Och mycket av den här R&B och sånt. Kallar till zina, eller hur? Förbjudna relationer. Och skönmålar det hela som någonting vackert och fint. Men det är smutsigt. Eller hur? Så musik ska man inte lyssna på. Det sägs också att versen betyder alkohol. De som inte dricker alkohol. Och är inte med folk som dricker alkohol. Som profeten alaihi salam han sa. Att de som tror på Allah och den yttersta dagen ska inte sitta på ett bord. Där det serveras alkohol. Eller där alkohol cirkulerar. Sa'di nämner i hans tafsir att de la yahduruna zur. De sysselsätter sig inte med falskhet, vare sig med tal eller med handling. De undviker allting förbjudet, alltså alla samlingar som består av förbjudna sammankomster där man gör förbjudna saker, förbjudet tal eller förbjudna gärningar. Och han nämner exempel. Och sen nämner han en färg där han säger att om de inte ens bevittnar, de inte ens är i närheten av zor, folk som gör dessa onda saker, så är det underförstått att de inte heller gör dessa saker själv, eller hur? Om de inte ens är i närheten av folk som dricker alkohol och folk som lyssnar på musik och baktalar och så vidare, spelar haramspel och sånt, då är det underförstått att de själv inte gör dessa saker, eller hur? För de är inte ens i närheten. Och sen säger Allah, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Och så när de går förbi, människor sysselsatta med lättsinnigt tal går vidare med värdighet. Ibadur Rahman, Allahs tjänare, som Allah här prisar i dessa verser, beskrivs som ett folk som när de går förbi, ett folk som talar lättsinnigt, alltså dumma människor, som talar om onödiga saker, som varken gynnar din religion eller ditt världsliga. Att de vänder sig bort från dessa människor. De går förbi med värdighet. De bevarar sin värdighet. För att stå och slösa sin tid med dessa människor, smutsa ner människans värdighet. Och Sa'di säger samma sak här, att de, alla nämner ordet gå förbi. Vilket bevisar att de inte hade som avsikt att gå till dessa människor. Och när de ser dessa samlingar så går de snabbt förbi så att de slipper dessa människor och behåller sin värdighet. Och sen säger Allah: "Walladina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana." Och så när de påminns om sin herres verser eller tecken, inte störtar ner blinda och döva. Igen, ifrån de troendes egenskaper är att när de påminns om Allahs verser, vad Allah har beordrat, så lyssnar de till dem, dessa beordringar, och underkastar sig. De bemöter inte Allahs beordringar med att ignorera och vända sig bort, genom att inte lyssna eller se sanningen, eller genom att inte se sanningen med sina hjärtan. Och det är det som Allah här menar med denna vers. Som kuffar och hycklare eller mubtadi'a, vissa människor som har innoverat i religionen. Om du reciterar Allahs verser för dem, du säger Allah säger, bevis, bevis. Vad gör de? De stänger sina öron, de vill inte lyssna. Och stänger sina hjärtan, de vill inte ta emot det som man säger. Och det här är mycket dålig egenskap. Som finns hos kuffar, många av kuffar. Som inte vill höra sanningen, inte vill ta emot sanningen. De är som döva och blinda för sanningen. Deras hjärtan är blinda för sanningen, för att se sanningen, och deras öron är också blinda eller döva för att ta emot sanningen. Och det finns som han alla vissa människor som säger, vi muslimer, men de gör bid'a och sånt. Och du säger till dem, subhanallah, alla säger så. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam säger sig och så. De vill inte gå in i det som de säger. De har också en del av den här versen. Högmod att inte acceptera sanningen. Utan Allah ta'ala beskriver de troende och säger, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. De troende är endast de. Så de som när de tänker på Allah så bävar deras hjärtan. Alltså deras hjärtan fylls av fruktan. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, och då Allahs verser reciteras för dem, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, så ökar de i sin tro och de förlitar sig på Allah. Så en muslim som hör Allahs verser tar emot. Sami'na wa ata'na, vi hör och vi lyder. Inte som judarna, sami'na wa asayna, vi hör och vi är olydiga. Utan vi hör och vi accepterar, vi underkastar oss allting som har kommit i islam. Vi sätter oss inte upp emot Allah subhanahu wa ta'ala eller hans profet, utan vi accepterar allting. Och stänger inte våra öron eller våra hjärtan för att ta emot sanningen, utan man underkastar sig. Och sen beskriver Allah dessa troende med att de inte bara tänker på sig själva, utan de tänker också på sina medmänniskor och sina familjer. Då han säger, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Och de som ber, de säger, Herre, skänk oss hustrur och barn och låt dem bli en fröjd för våra ögon. De ber för sina familjer, sina fruar och sina barn att de ska bli en fröjd för deras ögon. Och här säger Salaf, vad som menas med qurrata ayun, en fröjd för ögonen, är att låt våra fruar och våra söner och döttrar bli från de som lyder dig. Som det har nämnts från Al-Hassan al-Basri, han sa att den troendes ögon finner inte frid i någonting annat än folk som lyder Allah. Och sannoliken finner de inte frid i folk som syndar. Eller hur? Så de ber här att Allah ska göra deras fruar och deras barn rättfärdiga, så att de kan njuta av att se dem i detta tillstånd. Och Sa'di nämner också här en fayda, och han säger att de ber, Rabbana hablana, Herre skänk oss, som en gåva. Och han säger att när man får en rättfärdig fru och rättfärdiga barn, då är det som en gåva från Allah. För att de kommer att inte bara gynna sig själva, de kommer också att gynna dig. Du tjänar på det i slutändan, att din fru och dina barn är rättfärdiga. Eller hur? När man dör så får man ingen mer belöning förutom tre saker. Kunskap man har lärt ut som folk tar nytta av. Sadaqa man har skänkt som folk tar nytta av. Eller ett fromt barn som ber för dig. Eller som gör goda gärningar. Det här fortsätter belöningen att komma till dig i graven. Så en person, det är som en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala när han får en rättfärdig fru och han får rättfärdiga barn. Och det finns många exempel på hur profeterna brukade be Allah om att få rättfärdiga barn, rättfärdiga fruar och så vidare. Och sen säger Allah att de också ber, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, och gör oss till föredöme för de gudsfruktiga. Gör oss till föredöme för de gudsfruktiga. Här har det nämnts i tafsir av många av salaf att de är, som Bukhari nämner, وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً نَقْتَدِي بِغَيْرِنَا وَيُقْتَدَ بِنَا غَيْرِنَا. Gör oss till folk, eller till ledare, som följer de som varit innan, och gör så att folk följer oss, yani i gott. Låt oss följa dem rättfärdiga som levt för oss i gott. Och låt de som lever efter oss, låt oss vara föredömen för dem i gott. Och här nämns det att de ber inte alla att bli imamer, alltså folk som styr och har makt i länderna. Folk som är kungar eller presidenter. Det är ingenting som de ber om, utan de ber om att få bli ledare i religionen. Föredömen och förebilder för andra i religionen. Och det här är bland det högsta man kan bli. Som Sa'd nämner att det är rotbat al-siddiq. Den nivån av al-siddiq, de sanningsenliga. En person som folk följer i gott. Eller hur? Som våra ulema, som Sheikh bin Baz, rahimahullah till exempel. Han är en god man som folk följer i gott, eller hur? Folk går hans fotsteg i gott. Han gick fotstegen av de som levde före honom. Eller hur? Från profeten alayhi salam, sen de andra rättfärdiga. Och folk går i hans fotsteg. Eller hur? Så det är en väldigt fin dua som de här ber om. Så de ber om att få denna nivå, eller imama fi din, att få denna ledarskap i religionen, att vara ett föredöme och en förebild. Men det här kräver också kunskap. Man kan inte vara en förebild för andra om man inte har kunskap. Hur skulle du kunna praktisera goda saker som folk ska följa om du inte har kunskap? Det går inte. Så börja med kunskap och agera gott, gör goda gärningar. Påbjud det goda och förbjud det onda. Då kommer du inshallah att bli ett föredöme i gott. Och det finns också folk som är imamer i ondska och föredömen i onda saker. Som Allah Ta'ala säger: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Vi gjorde dem till ledare som kallar till elden. Vi gjorde dem till ledare, imamer som kallar till elden. Som till exempel Fir'aun. Han är en ond ledare, Abu Jahl. Onda människor som kallar sitt följe till elden. Det här ska man söka skydd ifrån. Att inte bli som dessa människor. Utan man ska vara en imam i gott. En människa som sprider gott. Den korrekta akidan. Sprider kunskap. Och gör goda gärningar. Så att folk följer honom i det goda som han gör. Och det här kräver också, det som Sa'di säger, att det kräver också övertygelse. Yaqin. Och sabr, tålamod. För att nå denna höga nivå. Och det räcker inte med att be, utan man måste också agera för att nå denna höga status. Och sen säger Allah i den sista egenskapen: Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Att fashi tålamod. Ska de belönas med de högsta boningarna. Och där ska de mötas med hälsningar och ord av frid och respekt. Där ska de förbli för evigt. Där är det gott att ha sin boning och gott att vara. Och det här är slutsatsen. Var kommer Ibadur Rahman, de som uppfyller dessa höga egenskaper, att hamna någonstans i nästa liv? Allah säger att för sitt tålamod så ska de belönas med de högsta boningarna. Alltså i paradiset. Och de ska mötas med hälsningar, salam. Och ord av frid och respekt. Och de ska förbli där i för evigt. El-Ghuraf betyder paradiset. Eller höga nivåer i paradiset. Eller höga byggnader i paradiset. Som det har nämnts i en hadith. Att folket i paradiset kommer att se upp till dem på högre nivåer. På samma sätt som man ser upp till en blinkande stjärna i öst eller i väst. Har ni stått och kollat någon gång på en stjärna uppe i himlen? Är den nära eller långt bort? Långt bort, eller hur? Och på samma sätt är nivåerna i paradiset. De är otroligt många. Men de är mycket högre än ni. Högt upp. Så här nämner alla att de får dessa höga nivåer. Och att de hälsas med fridens hälsning, salamun alaikum, av änglarna när de träder in i paradiset. Och att de får denna belöning bima sabaru, för det tålamod som de hade. Det är också en egenskap. De hade tålamod. Tålamod i att lyda Allah. Tålamod i att inte synda. tålamod i att acceptera ödet. Tålamod i de motgångar de fick utstå från el-mushrikin, från de som förnekar islam. Och tålamod i att inte falla in i shahawat, i synder, lustar. Så vägen till paradiset kräver tålamod. Att man praktiserar religionen dag in och dag ut. Lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och tålamod i att hålla sig borta från synder. Eller hur? Och tålamod i att acceptera ödet som Allah har bestämt. Det här är viktigt. Och det är nyckeln till framgång. Att ha tålamod. Sabr. Att inte ge upp. Det finns många som börjar praktisera islam. Men vid första motgång så ger de upp. Eller hur? Och det här är fel. Om de inte får jobb så ger de upp. Sluta be. Ta av sig hijaben. Och så vidare. Det här är fel. Utan det kräver tålamod. Paradiset är inte gratis. Så alla som vill till paradiset och nå dessa högre nivåer ska sträva efter att vara som Ibadur Rahman, Allah Ta'alas trogna tjänare, ödmjuka tjänare, och göra det goda som de gör, och också uppfylla alla de andra egenskaper som Allah prisar sina slavar med i Koranen. Det finns många andra verser där Allah Ta'ala nämner goda egenskaper som en muslim ska ha för att komma till paradiset. Och vi ber Allah Azza wa Jal att få vara från Ibadur Rahman, och att han ska ge oss framgång och underlätta för oss och göra oss tålmodiga tills den dagen då vi ska dö, och göra den bästa av dagar den dag då vi möter honom Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum.